Eftersom slagsmålet vid bröllopsgillet ännu var i färskt minne, hade jag skenet emot mig. Vad jag än försäkrade hjälpte Dicke. Jag dömdes för grovt övervåld på allmän väg, till ett års tukthus. Belagd med hand- och fotbojor, som en grov brottsling, avfördes jag till häktet i Chamberi. Anita var utom sig av förtvivlan. Viola var som förlamad av sorg. Jag bet ihop händerna. Den bitterhet jag kände var för stor för att kläs i ord. Vad tiden blir lång mellan fängelsets murar, det år jag satt inne syntes mig aldrig vilja ta slut. Och under tiden grodde och växte bitterheten i min själ. Ibland kunde jag rasa och slå mig blodig mot den kalla muren, men det var ingen som brydde sig därom. Efter sådana utbrott blev jag för någon tid slö och apatisk. Mina medfångar var rädda för mig fast jag aldrig gjorde dem något ont. Mina väktare hatade mig och höll mig så strängt de kunde. Den enda som visade mig någon vänlighet var en fångkamrat vid namn Pierre, som blivit dömd till 10 års tukthus för dråp på en rival. Han var den godmodigaste själ man kunde se, men en enda gång hade sinnet runnit på honom och det fick han omgälla med 10 långa år bakom tukthusets järngaller. Det likartade i våra brott förde oss tillsammans och han blev mig slutligen en verklig vän. Många månader hade gått utan att jag hört något från mitt hem. Vad visste jag om det som hände ute i världen? Min värld var en fängelsehåla som mätte några steg i längd och bredd. Var Anita död, eller hade hon brutit alla band med den som inte längre var henne värdig? Hade hon fött vårt barn? Skulle jag någonsin få sluta det i mina armar? Skulle jag väl ens våga mig tillbaka till Vårdal och min lilla vackra gård? Den som suttit inne var ju brännmärkt för hela livet. Vad skulle jag väl ta mig till när jag blev fri, gnagande tankar som aldrig lämnade mig någon ro. En dag på senhösten kom fångvaktaren och sa mig att en kvinna ville tala med mig. Hon väntade mig i förrummet. Det var Viola. Hon hade vandrat på sina fötter den långa vägen till Chamberi och efter mycket bråk med myndigheterna slutligen fått tillstånd att träffa mig. Antonio, är det verkligen du? Ditt hår är ljugrått. Var hennes första utrop när hon fick se mig. Nu kom i korta satser hennes berättelse. Anita var död. Hon hade haft en svår och för tidig förlossning kort efter att olyckan drabbade mig. Barnet, en liten flicka, levde endast några dagar. Anita kom upp igen, men var bruten till både kropp och själ. Hon var tungsint och sluten och lade sig i hand vid någonting. Viola, som allt sedan Anita flyttade in som husfru på gården, ansett sig överflödig och levt ett tillbakadraget liv på sin kammare, måste ta ledningen om inte allt skulle gå vind för våg. Men detta såg Anita med och blida ögon, och spänningen mellan svägerskorna blev större än någonsin. Talade hon aldrig om att söka upp mig? Frågade jag. Nej, hon var så underlig. Hon tålde aldrig att man nämnde ditt namn. En gång sa jag henne att hon dock borde besinna att det var för hennes skull du råkat i olycka. Det var det inte, svarade hon. Det var hans häftiga lynne, som jag alltid var så rädd för. Hade han inte så våldsamt brutit sig in i mitt liv, hade jag nu varit en aktad och ärad fru i långt bättre förhållanden. Nu vågar jag inte se människor i ansiktet, de pekar fingret åt mig, för att min man sitter på tukthuset. Jag svarade henne att det nog inte stämde. Snarare tycker alla synd om dig för att du fått ett för hårt straff. Men hon gick gråtande ifrån mig utan att svara. Har du frågat något om honom, den tredje, som väl egentligen är skulden till alla våra olyckor? Jo, han kom en gång till gården och bad att få tala med Anita. Hon var inte hemma, utan jag tog emot honom. Han gick på kryckor. Ty den skada du tillfogat honom hade varit så svår att doktorn hade varit tvungen att ta benet ovanför knät, som var alldeles krossat. Detta berättade han under hotfulla vredesutbrott. Han skulle nog märka dig när du väl kommit ut igen, sa han. Jag tillsade gårdskaren att visa ut honom, och så vitt jag vet träffade han aldrig Anita. Han reste samma dag från trakten. Viola berättade om mycket annat som inträffat under min frånvaro. Men jag hörde knappast på henne, så upptagen var jag av de ord Anita fällt om mig. Jaså, det kunde hon säga om mig, mumlade jag. Jag var således ingenting för henne. Jag tror nog ändå att hon på sitt sätt höll dig, men hon var så underlig, så full av motsägelser. Hon hade icke vaknat till klarhet över sig själv. Men nu är hon borta och jag vill för min del ha överseende med henne. Måste också du kunna det. Du må tro mig eller inte, syster, men jag säger dig att jag älskat denna kvinna, och den man älskar behöver inte ett överseende. Men, säg mig, hur dog hon? Det är en sorglig historia som jag helst velat bespara dig, men en gång måste ju sanningen fram. Hon blev allt mer och mer dyster och grubblande, svarade inte på tal, eller om hon svarade var det knappast mening i vad hon sa. Jag tror att hon var lite rubbad. En afton gick hon ut, utan att säga ett ord och kom inte tillbaka. Jag sökte henne hela natten men utan resultat. Dagen därpå hittades hennes hatt nere vid klappbryggan, och några dagar senare flöt hon upp ett stycke nedanför bron. Jag satt som förlamad, kunde inte få fram ett ord. Åter en skuldbörda på mina redan tungt belastade skuldror. Viola fortsatte att berätta om allt som vidare hänt, men jag hörde henne ej. För mig stod det så fruktansvärt hårt att jag nu även hade skuld i Anitas död. Hur var det hon sa? Hade jag inte med våld brutit mig in hennes liv så? Ja, det var min skuld. Det var det som brakt både henne och mig i olycka. Viola sökte trösta mig. Med all den ömhet varav hennes något inbundna natur var mäktig, sökte hon intala mig mod att börja ett nytt liv när jag väl kommit ut igen. Du har nu inte mer än 4 månader kvar, sa hon, sedan kommer jag och hämtar dig, och vi två skall ha det så gott tillsammans på vår lilla gård, inte sant? Jag kommer aldrig mera till vår gård, så mycket du vet det. Den får du överta och besitta som din egen. Vad ämnar du då ta dig till? Det vet jag inte. De vilda djuren har sina hålor och lur. Det finns väl något gömställe även för mig. Stackars Viola. Hon gick djupt bedrövad ifrån mig. Sedan såg jag henne aldrig. Ju mera frihetens timme nalkades, desto oroligare blev jag. Varför fick jag inte stanna och dö inom dessa murar? Var jag då tvungen att gå ut bland människor, tigga om deras varmhärtighet och mötas av deras förakt? Vad livet kan vara grymt. Dagen kom. Regeln slogs ifrån. Porten öppnades, och jag fick gå vart jag behagade. Till skogen, till bergstrakterna, blott icke bland människor, det var mitt mål, och jag gick som piskad för er tills jag nådde en jämförelsevis glest bebyggd trakt. Men med 2 tomma händer kunde jag icke slå mig ut. Förtvivlade förhållanden leder till förtvivlade handlingar. Jag rånade och stal tills jag hade rustat mig med verktyg och vapen samt kläder mot vinterkylan. En övergiven. Nästan fallfärdig koja på en högt belägen sätervall blev min första fristad. Vilt var det gott om och jag var en god bågskytt så inte behövde jag svälta. Med stål och flinta och en god yxa behövde jag heller inte frysa, men ensamheten, den förfärliga ensamheten, den stod jag inte ut med. Jag var tvungen ibland, bara för att få se människor, att dra mig nedåt bygden, tigga mig till en bit mat och få höra dem tala. Det var som musik för mitt öra. Särskilt greps jag av längtan efter Pierre. Men hur kunde jag nå honom? En anhållan att få tala med honom skulle säkerligen avslås, men bevakningen var inte synnerligen sträng, kanske kunde det gå lättare än jag tänkte. Jag tog mod till mig och vandrade ned till Chambéry. Jag visste ju vilket fönster som hörde till Pierres avskilda cell. En mörk natt då alla sov, smög jag mig utanför och kastade upprepade gånger sand mot de små blyinfattade rutorna. Fönstret öppnades och mellan gallrets jämstänger stack ett huvud fram. Det var Pierre. Det behövdes inte många ord förrän vi förstod varandra. Med hjälp av en lång stång räckte jag honom en liten starkt härdad såg och en flaska med olja och lovade återkomma varje natt tills han var färdig till flykt. Natt efter natt gick jag där och hörde sågens ihärdiga arbete. Äntligen, den 7:e natten, såg jag 2 gallerstänger ge vika och min vän ta sig ut genom öppningen. Ett hjärtligare famntag har jag aldrig fått eller givit. Nu var vi 2, och livet syntes mig med ens värt att leva. Jag tog Pierre med till min koja och invigde honom i eremitlivets alla mödor och vedervärdigheter. Han var glad att finna en fristad hos mig, och vi levde många år i god sämja med varandra. Men även den glädjen blev tagen ifrån mig. Han gick en gång ensam ut på jakt och kom aldrig mer tillbaka. Flera månader efteråt hittade jag hans halvt förmultnade lik, svårt lemlästat. Antagligen hade han blivit slagen av björn. Nu satt jag åter ensam och förtvivlad. Jag kunde inte härda ut. Jag grep min stav och min båge och begav mig ut på vandring. Genom okända trakter gick min väg. Någon gång kunde jag träffa vänliga människor, men oftast blev jag ansedd för en straffrövare, och jag var ju i själva verket inte stort bättre. Människor skydde mig och jag avskydde dem. Många våldsbragd från denna tid var endast ett utbrott av den bitterhet som låg och grodde i min själ. Jag har inte ett mod på mitt samvete, men väl kunde jag många gång fara vilsint fram när jag mötte en krämar eller herrman som behandlade mig överlägset eller hånfullt. Min stav har randat många rygg både blå och blodig. Det kändes som en lindring för den inre spänning av harm och hat jag ständigt gick och bar på. Så kändes det då. Sedan har jag många gånger ångrat min vilda framfart. Därför gick under detta kringströvande liv. Jag började bli gammal och skröplig, min rygg var böjd, mitt ansikte fårat, min hjässa kal, det toviga skägget räckte mig ner på bröstet. Jag började längta till ro för både kropp och själ. På sårig fot och med ångerfullt blödande hjärta nådde jag klostrets port. Prion var en from man med ett hjärta som ömmade för både andlig och lekamlig nöd. Jag gav honom min dikt så fullständigt som mitt minne förmådde. Det lättade mitt tyngda sinne, det var som en svår börda lyfts bort. Han lade sin hand på mitt huvud. Arma broder, sa han, du har lidit mycket, din själ är mera sargad än dina blodiga fötter. Stanna här i klostret. Guds moders kapell är en fristad, dit världens oro icke når. Där får du lägga din vånda ned för den korsfästes fot, där får du frid. Så skedde. I cellens ensamhet, i kapellets helgade stillhet, fick min ande den ro jag trånade efter. Och i klosterbiblioteket öppnades för mig en ny värld av tankar och intryck. En underbar frid bredde sig över de få år jag ännu hade kvar på jorden. Det stormiga liv jag fört svan bort som något overkligt som inte hörde mig till, och då döden nalkades kunde jag jublande förnimma att det var mot en ljusare tillvaro jag nu höjde min själ. 3. Vi går ännu längre tillbaka i tiden och öppnar en bok från början av 1300-talet. Den är skriven med en knagglig och svårläst handstil på gammal franska, på någon provinkalsk dialekt. Anteckningarna är knapphändiga och föga sammanhängande. Det skulle vara svårt för en främmande att av dessa fragment göra sig en hel bild av den personlighet vilkens liv de skildrar, men för mig, som själv skrivit dem, är de tillräckliga för att i minnet återkalla bilden av den uppblåsta men i själva verket mycket obetydliga tempelriddaren Bertrand de C, som inte långt från Avignon ägde en befästad borg. Det är undligt att nu efter 600 år se tillbaka på denna löjliga figur och veta att det var jag. Men han var inte bara löjlig, han var också hårdhjärtad och det är ett vida svårare lyte. Det skimmer av löje jag nu finner omge Bertrands person, var måhända mera något som berodde på tidsförhållanden än något som hade sin rot i hans karaktär. Den döende riddartiden med sin uppstyltade värdighet, sina skramlande torneringar, sina mitt fattigdomen lysande fester, ter sig från vår tids ståndpunkt som ett barnsligt försök att hålla vid livens hunens storhet, som var dömd till undergång. Men jämsides med detta yttre prål med riddariga seder frodades en inre kräftskada, ett tyranners och herrvälde över familje och husfolk och ett stundom ganska grymt förtryck av underlydande. Filip den sköne hade visserligen upphävt livegenskapen, men de av godsherrarna beroende bönderna utsögs och misshandlades på alla sätt i mer eller mindre förtäckta former, allt eftersom regeringens vacklande politik sökte sitt stöd hos folket eller hos adeln. Bonifacius VIII var död, och den nya påven Clemens den femte hade på den franska konungens begäran slagit sig ned i Avignon. Det gällde nu en strid mellan kungamakten och den självrådiga tempelorden, och påven och rikesen att ställa sig på kungens sida. Orden blev upphävd, dess förläningar indragna, och flera av de förnämsta tempelherrarna straffades med förlust av liv och egendom. Under denna upprörda tid var det jag levde, men fast jag hade mitt gods inte långt från den fruktade påvens residens, var jag för ringa för att ådra mig någon personlig onåd. Min lilla besittning var icke en förläning utan hade gått i arv i vår släkt genom många generationer, därför fick jag behålla den. Det var endast min rang som tempelriddare som blev mig berövad, men det var också efter min dåtida åskådning ett skändligt övergrepp utan like. Jag vill försöka teckna några tavlor från denna period, Att sammanbinda dem till en helhet överlämnar jag åt läsarens fantasi. Det är ett lysande tornerspel i Avignon, från Provence och Languedoc. Ja, ända från Auvergne har adelsmän och riddare med stora följen samlats för att delta i eller åskåda den festliga vapenleken. Läktarna på ömse sidor om rännarbanan är fullsatta av damer och äldre riddare. Mitt på ena långsidan är marschalkernas tribun. Här sitter även de damer, som med sin slöja eller sitt skärp hyllar någon särskild av de tävlande riddarna, och främst bland dem den sköna som blivit utsedda till segervinnaren överlämna dagens pris. Först hålls ett tornerspel. Ett tjugotal riddare i blänkande rustning och vajande fjäderbuskar rider upp vid vardera ändan av banan och formerar sig på linje. De drar sina tvärskurna svärd och saluterar varandra. Härulden blåser en fanfar, och de båda tävlande lagen närmar sig varandra först i skritt, sedan i trav, som ökas till galopp, tills de i ett moln av damm under vapenbrak, gny och rop drabbar samman. Det är ett tumult, där man knappast längre kan skilja vän från fiende. Allt virvlar samman i en kaotisk massa av rustningar som skräller under de drabbande svärdslagen. Jag är med i leken och bär en grön slöja, som den sköna Alice de Roche själv fästat på min vänstra axel, hon som nu sitter där som dagens drottning redo att räcka segervinnaren hans pris. Jag är stark och vig och vill förföra en i alla riddariga idrotter, men skall ingen fälla ur sadeln. Åter ljuder häruldens fanfar. Striden upphör och marskalkarna förkunnar att mitt lag avgått med segern. De som icke fått någon skada ordnar sig på nytt. Ur mitt lag utas genom lottning två riddare som måste avstå från leken för att antalet ska bli lika på ömse sidor. En ny sammandrabbning med samma resultat. Själv har jag fällt två av mina motståndare till marken. Höga rop och viftningar hälsar segrarna. Nu börjar skådespelets andra akt. En duell mellan två riddare som vardera lag utsett. Jag är den ena, min motståndare är den berömde riddaren Louise d'Aragon. Vi rider fram, nu beväpnade med långa tre lansar, hälsar damerna och varandra, och stannar på det bestämda avståndet orörliga som statyer, avvaktande häroldens signal. Fanfaren ljuder och vi rider i full galopp mot varandra. Min lans brister och själv får jag en kraftig stöt, som dock icke rubbar mig ur sadeln. Man räcker med en ny lans och jag spränger på nytt till anfall. En välriktad stöt mot bröstplåten på min motståndares brynja lyfter honom ur sadeln. Han faller baklänges till marken. Rop, viftningar och fanfarer. Jag är dagens hjälte. Flera dueller utkämpas med omväxlande lycka, men ingen gör mig rangen stridig. Under trumpeters smattrande hyllas jag som segervinnaren. Jag förs upp på tribunen. Där damerna tar av min rustning och fäster en mantel över mina skuldror. Jag knäböjer för den sköna Alice, som fäster segerkransen på mitt huvud. Det är en gammal hävd att segervinnaren får kyssa den dam som givit honom priset, och jag reser mig för att utfå vad jag anser vara min rätt. Då lägger hon två fingrar på sin mun, ett otvetydigt tecken till att hon vägrar mig sin gunst. Det är dock er slöja jag burit, säger jag halvt förnärmad. Må så vara, svarar hon. Jag var ju skyldig, på den plats jag dag är bekläder, att till någon av de tävlande lämna mina färger. Jag har er hyllat styrkan, och jag ser att jag icke missräknat mig. Skansen drar jag mig tillbaka och full av harm rider jag med mitt lilla följe redan samma afton hem till min borg. Det är bröllopsgille hos grever om Roche och jag är den lyckliga brudgummen. Jag har anhållit om Alice hand. Inte så mycket på grund av någon djupare böjelse, men för att jag ansett det vara det värdigaste sättet att tvätta av den skymf jag lidit vid tornringen Avignon. Mitt gods är visserligen ringa, men mina anor så mycket högre, och den gamle greven har icke ansett sig kunna avslå min framställning. Sin dotter har han icke rådfrågat. Bruden är skön men blek, de mörka ögonen är halvt beslejade. Jag har ännu icke fått en öppen blick. Och knappast ett ord har kommit över hennes läppar. Men det fäster jag mig icke vid, nu är hon min och vi ska nog tillsammans tråda livets dans. Sedan hon övervunnit en blyghet, som naturligtvis nu behärskar henne. Vigseln förrättas i slottets kapell. Då den är slut trycker jag min brud så hårt till mitt bröst att hon skriker till och faller maktlös i mina armar. Men hon kommer sig snart, och festen fortgår som om ingenting passerat. Bland bröllopsgästerna är en ung vapendragare, de kallar honom Marcel, som så ofta han kan närma sig bruden. De samtalar livligt med varandra. Jag ser det med grämelse och känner en viss lust att ta honom som en hundvalp i nackskinnet och kasta ut honom. Men jag behärskar mig. Jag ska inte göra mig skyldig till någon skandal. Bröllopsfesten, med måltider och dryckeslag, med dans och stråkspel, står i 3 dagar. På den 4:e lyfter jag Alice upp på sadelknappen och rider med mitt följe av vapendragare och svänner hem till min borg. Hon lutar sig skyggt emot mig men säger ej ett ord. Godsets gårdsfolk och underlydande står bugande och hälsar sitt unga herrskap då vi rider in över den med blommor och grönt smyckade vindbryggan. Min gårdsförvaltare, den gamle Henry, klagar över att intäkterna ej vill räcka till för den nya hovhållningen. Har alla ordentligt betalat sin skatt vid sista uppbördsdagen? Frågar jag. Icke alla, herre. Då må vi ta med våld det som mycket godvilligt lämnats. Hos många av dem finns inte att ta. Den långa torkan senaste sommar gav missväxt, och pesten har gjort många av med kreaturen. Men för alla är det väl inte så illa ställt. Visserligen icke, men de suckar dock under de tunga påbuden och ber om anstånd. Bonden Andreas står här utanför och ber att få tala med er snåd och egna och andras vägnar. Har han inte betalat? Nej. Han har dock en god gård och flera kreatur, det vet jag. Men han är uppstudsig och uppviglar de andra. Förvaltaren tiger. Säg till bödeln att Andreas ska ges 20 piskslag på blotta ryggen. Sedan ska jag nog tala med honom. Herre, förlåt att jag säger er min mening ärligt som det anstår en trogen tjänare. Sådant gick han i er herr faders tid, då bonden var livegen. Ack, många gång har jag dessvärre själv varit nödgad att svänga piskan, men nu beviljas sig dylik misshandel, sedan vår nådige Filip gjort bonden fri. Och skulle en misshandlad klaga hos hans helighet Clemens, så vore vi kanske alla om en hals, ty han är en sträng herre, som är kungen trogen och står på den svagares rätt. Guds kors. Jag tror du vågar predika för mig vad jag får eller bör göra. Har uppstudsigheten gripit även dig? Du tror att ditt gråa hår ska skydda dig, men tag dig i akt så inte min vrede drabbar även dig. Mig får ni gärna slå, stränga herre, om ni har lust. Gud skall veta att jag endast velat ert eget bästa med mina djärva ord. Nåja, du har väl blivit rädd på gamla dagar, tänker jag, det brukar bli så. Jag ska själv ge befallning om exekutionen. En stund därefter hörs Andreas jämmerro peka genom slottsvalven. Alice kommer in med en förskrämd uppsyn. Vad är det för skrik? Det är en trotsig bonde som får sin förtjänta lön. För Guds barmhärtighets skull, sluta. Sådant får inte ske, det vet jag och. Lägg dig icke i vad det icke vidkommer. Här är det jag och ingen annan än jag som befaller, så mycket du vet är min ädla husfru. Jag tar henne hårt om armen och leder henne omilt ut ur rummet. Det är gille på min borg. Min svärfar, den ädle greve om Broschi med husfru och stort följe har kommit för att gästa sin svärson och se sin dotters lycka. En helstekt gris med äpple i mun står mitt på det långbord kring vilket vi sitter bänkade, och vinkanorna går flitigt laget runt. En trubadur i Broschis följe sjunger en minnessång till ära för den förföljda tempelorden. De vålds- och blodståd kung Filip tillåtit sig mot tempelherrarna i Burgund och Normandie skildras med gripande patos. Då sången tystnat utbryter ett bedövande larm. De av vinet upphetsade sinnena ger fritt lopp åt en harm som länge legat och grott i allas hjärtan. Man skriker i munnen på varandra, ner med Filip, den tempelskändaren, den rånaren. Ned med Clemens, den hycklaren, den kungakryparen. Några reser sig och slår med sina svärd mot de på väggen upphängda sköldarna. Jag är själv iförd min vita tempeldräkt med det röda korset och känner hela denna demonstration närmast som en hyllning åt min egen person, den enda som här representerar tempelherrarnas orden. På ett högdraget sätt reser jag mig och begär tystnad. Jag är ingen talare, men vinglöden och den höga stämningen ger mig ord, och så börjar jag skildra allt gott som tempelherrarna uträttat till Guds ära på jorden och försummar icke att framhålla mig själv som en värdig representant för denna hela kristenheten omfattande orden. Jag blåste upp mig till en storhet, som imponerade åtminstone på mig själv. Då jag har avslutat bryter det ut en ny storm av högljudda rop och vapenskrämmel. En hornsignal hörs på borggården och en stund därefter inträder en tjänare som anmäler att en riddare vid namn Marcel Domvaux frågar om han här kan få husrum över natten. Be riddaren stiga in. Han är välkommen i vårt lag, svarar jag. Han stiger in, lyfter sin fjäderprydda barett och bugar sig höviskt. Var har jag sett detta ansikte förut? Är det inte den unga vapendragaren från mitt bröllop? Jo visst. Min svärfar har genast gått honom till mötes. Alla reser sig och hälsar den nykomne. Alice, som hela tiden suttit i högsätet vid min sida, reser sig också men tar sig om pannan och vacklar. Hon är blek som ett lik. Två tärnor skyndar till och stödjer henne medan hon går ut i sjalen. Riddaren ser efter henne, men annars är det just ingen som fäster något avseende vid att husets värdinna i ett anfall av illamående lämnat oss. Den nya gästen hälsas välkommen med ett glas vin och festen fortsätter. Han berättar att han ridit från Avignon i gryningen och har dåliga nyheter att berätta. Påven har av kungen låtit förmå sig att underteckna ett påbud genom vilket tempelherrarnas orden är upphävd och alla dess förläningar indragna till kronan. Ingen har numera rätt att bära den vita manteln med det röda korset, tillägger han med en blick på mig, en blick ur vilken jag tycker mig uppfånga en glimt av skadeglädje. Denna nyhet väcker ett verkligt tumult i salen. Man sluter sig tillsammans i grupper. Man skriker och slår med armarna, man rasar och förbannar. Det är slut med all ordning. Ingen hör vad den andra säger för det dövande larm som fyller luften. Jag ser mig om efter den nykomna riddaren för att få en närmare förklaring på hur detta tillgått och varifrån han fått sin nyhet, men kan inte finna honom. Han är försvunnen. Under det allmänna oväsendet har han gått ut, må hända för att se till sin häst. Jag väntar. Men han kommer icke tillbaka. En misstanke griper mig. Jag börjar söka efter min hustru. Hon finns icke på sin kammare. Tärnorna vet icke vart hon gått. Jag genomsöker hela slottet, men förgäves. Hon är ingenstädes att finna. I gillesalen har larmet tystnat och gästerna återbänkat sig kring långbordet, där vinkannor och pokaler flitigt anlitas. Men den främmande riddaren har icke återkommit. Jag skickar signalen. Högt uppsatt ämbetsman med uppgift att utöva överinseende över kungligt eller förstligt hov. Ned till vaktrummet för att höra efter om han varit synlig där nere. Efter en stund kommer han tillbaka med bud att den främmande riddaren nyss ridit ut åtföljd av sin vapendragare. Det uppstår en allmän förvåning. Vad betyder ett sådant brott mot riddarlighetens lagar, att en gäst som blivit välkomnad, lämnar borgen utan att säga borgherren farväl? Efter ännu en stund kommer signalen och viskar i mitt öra att man funnit den främmande riddarens vapendragare sovande i den tornkammare som anvisats riddaren till natthärbärge. Guds stöd. Låt sadla tre hästar och säg till två av mina bästa ryttare att genast följa mig ut. Vi måste infånga den fräcke kvinnorövaren innan han fått för stort försprång. Det var en kolmörk natt. Vi fick återvända med oförrättat ärende. 12 år har förflutit. Jag sitter på ett litet värdshus i Normandie, icke långt från Rouen, och sköljer ned en mager måltid med lite surt lantvin. Värden kommer in, en fetlagd karl med små jovialiska ögon. Jag ställer till honom min vanliga fråga, som jag under alla dessa år upprepat i alla härbärgen, på alla bykrogar landet runt. Hör på min vän. Känner ni någon riddare vid namn Marcel Domvaux, som lär ha slagit sig ned här i trakten för några år sedan? Hur sa ni att han hette? Marcel Domvaux. Nej, någon sådan känner jag icke, men. Men, säger ni, har ni kanske hört talas om honom? Nej, men det föll mig in att det mycket liknar namnet på en adelsman som kom hit till trakten för, låt mig se, det kan väl vara en 10 eller 12 år sedan. Men han hette Marcel Domvaux. Det klackte i mig. Hör jag det kanske äntligen? Har du inte dolt dig bättre än så, då du ändå skulle förändra namn? Vad vet ni om honom? Han kom hit, det sades från Provence, och köpte sig ett gods. Ja, en riktigt vacker gård är det, och den har han byggt på med torn och tinmar och grävt en vallgrav omkring, så nu är den så vacker som en riktig riddarborg. Pengar hade han när han kom hit, och pengar har han alltid haft gott om, var han nu tar dem ifrån, ty godset kan inte inbringa stort. Vet ni om han är gift?